Det är fredagen den 1 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara och varmt har vi haft det hittills i sommar. Just denna den första julidagen var hettan, i alla fall när jag skrev det här manuset, något sordinerad, men nu har den faktiskt återkommit och solen skiner också klart. Men i vilket fall som helst har det återblivit fredag, återblivit dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att reflektera över en ny nyhetsvecka i sommarsverige. Med mig får jag göra det har jag den spirande juni, den prunkande juli och den lätt rötna augusti. Det vill säga Jesper Sandström, Tove Livendal och Peter Wendblad. Välkomna!
Tack
ska du ha!
Det kommer en förklaring sen Peter som är mycket smickrande. Jesper, hur har våren nått Norrbotten än?
Den har nu hunnit förbi och det har blivit sommar även här och jag håller på att dö för vi är ju inte byggda för såna här temperaturer, vi som bor här uppe, så att jag rinner långsamt bort och lider.
Du får behålla dig själv i någon flaska eller krus så länge så att du kan hinna panelpodda med oss i alla fall.
Jag ska försöka, någon slags Voldemort, Horcruxes.
Precis. Du hoppar in som vikarie nu under sommaren, som vi har sett i spalterna också. Ja. Sommarvikarie, är det en tuff roll?
Ja, jag har alltid någon slags textmässig scenskräck och tänker att folk ska tycka att jag är dum i huvudet. Men det är inte jättemånga som har blivit arga ännu i alla fall, så det går bra.
Jag tänkte snarare på penalismen på redaktionen.
Nu ska du inte utmåla ett mörker som inte finns. Här är vi lyckliga.
Precis. Tove, hur har du klarat den senaste veckans värme?
Jo, jag är lycklig. Jag tycker det är toppen när det är varmt. Men det har kommit så här åskregn nu och det är faktiskt väldigt bra för växtligheten.
Ja. Bondepraktikan brukar ju tala om en het sommar borgar för en än hetare valrörelse. Stämmer den gamla visdomen, tror du?
Ja, jag är rädd för det. Jag tror att den kommer att bli lätt febrig faktiskt. Det har redan börjat skönhetstecken på det.
Ja, lite överhettad kanske. Vi hoppas några hoppar i badet nu under semestern och kommer tillbaka lite mer nedkylda.
Verkligen.
Peter, hur är läget på Sudret?
Nej, det är inte Sudret. Det är Visby då faktiskt. Och ja, okay. Här snickras och sågas det för fullt runt omkring mig. Jag bor ju mitt i Visby och här startar ju Almosveckan i övermorgon. Så att nu ska det byggas tält och scener och annat. Mm.
Du, hur håller man drickun tillräckligt grumlig under sån här hetta?
Gud, du frågar fel person. Drickare kan jag faktiskt ingenting om och jag håller mig gärna borta från det också.
Nu har jag kallpratat så länge för jag har i bakhuvudet desperat för att komma på en bra förklaring till det här med rötmånad eller rötnagusti. Men jag tänker att du är ju lite kär vid din framtoning. Det kommer ju läsarna få se bland annat i helgen då ditt valmanifest presenteras. Är inte det lite rötmånad över det?
Ja, jag kan stå ut med det. Jag har blivit kallad värre saker.
Ja, fast kanske inte av välmenande kollegor. Men jag tror lyssnarna förstår att det var ett skämt vänner emellan. Hörrni...
Ett skämt var det.
Precis. Apropå det, har du beställt min gin från bolaget i Hemsen?
Nej, jag höll på att säga, jag hoppas fortfarande att Liberalerna inte kommer in i riksdagen, men jag har lagt undan en slant, så mycket igen sig.
Ja, det är bra. Lägg undan en liten peng varje dag så kanske det räcker till att köpa någonting. Hörrni, vi ska börja med veckans händelser och då tänkte vi skulle börja med förra helgens besked från USA. Som alla vet, högsta domstolen fattade då ett beslut i ett fall som heter Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organizations, som nu går på tvärs gentemot det gamla beslutet från 1973 som sa att lagar som förbjöd abort inte var förenliga med konstitutionen. Det anses de nu vara nu, eller snarare så att konstitutionen inte har något att säga om saken. Genast innebar det att en rad delstater införde så kallade trigger laws som då siktar på att begränsa eller helt förbjuda abort. Uppståndelsen i USA var förstås väldigt stor, men också i Sverige fick beslutet stora svallvågor kan man minst sagt säga. Och det, just det senare fick dig, Tova, att ta dig an idrottsmetaforerna och börja prata om motorsport. Berätta.
Ja, det var en terapiskrivning. Jesper Tjernström skrev ju också först om denna fråga på ett mer saklig bok, och sen ägnade mig åt terapiskrivandet. Och jag lanserade den retoriska sporten enduro, som inte ska förväxlas då med motocross-sporten enduro. Och en enduro, det kommer ju från det uttrycket endudo. Och det betyder, när man använder det, då spelar det ingen roll hur sopiga åsikter man själv har. Man tycker bara att den andra är värre. Och det är tyvärr en nivå som vi allt för ofta hamnar på i debatten. Att det, istället för att mäta argumenten mot varandra, så försöker vi förklara att motståndaren är i alla fall mycket sämre.
Och vad syftar du på i det här aktuella abortfallet?
Ja, i det här fallet så... Vi har ju fått, som du sa, en efterdebatt i Sverige. Och det ledde till att Ebba Busch gick ut och tog fram någon form av... Hon kallar det för kontrakt, som hon ville att andra skulle skriva under på, för att försäkra att de alla partierna som skulle skriva under det här då skulle ändå markera med detta att de inte avsåg att... störa eller att försöka inskränka aborträtten. Och det gjorde hon ju därför att det var många som passade på att säga att titta nu vad som händer och det kan bli i Sverige, och indirekt pekade åt Kristdemokraternas håll. Mm. Och det där tyckte jag, det blev liksom en osaklig diskussion från början till slut. Vi har ju sagt att man kan börja liksom titta på frågan. Den har ju genomlyst ganska rejält därför att den är genuint svår. Det är vetenskap och det är etik och det är rättigheter som står emot varandra. Så det är en verkligt svår fråga. Och då så har vi sagt att man kan titta på frågan utifrån skydd i grundlag, men det är inte alls säkert att vi landar där. Det kanske till och med nästan är omöjligt att skriva det på ett sånt sätt så att det just har en öppenhet för hur vetenskapens landvinningar ser ut. Men i alla fall är det bättre att ha en seriös och rimlig och lugn diskussion än det här som har utbrutit efter amerikanska
beskedet. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men vem tyckte du var gjorde mest fel? Var det de som, ja, jag kan exempelvis citera Morgan Johansson, han skrev så här på Twitter: så här går det när högern får härja fritt. Jag antar att det var sådana reaktioner du tänkte på. Tyckte du att Ebba Busch också fånade sig när hon höll på och skulle stipulera avtal och stod bekonvolut i tv?
Jo, men det var ju ett effektsökeri i detta, och jag fattar ju liksom, nu är det valrörelse och alla tar alla möjligheter de kan att få airtime, som det heter på svenska. Så att det tycker jag var, jag menar, tar man det här seriöst, då vet hon ju, hon har ju precis varit med om att riva upp decemberöverenskommelsen, vet ju vad de här papprena har för tyngd, det vill säga noll.
Ja.
Så att det blir ju en teater, och då är man seriöst inställd i frågan, då kanske man säger att låt oss titta på det här verkligen grundligt så att vi inte hamnar i den situationen. Och det var ju också den diskussion vi hade på redaktionen, att idag så har vi ett läge där det finns en förkrossande majoritet i Sveriges riksdag för aborträtten så som den är utformad idag. Det är den liksom de reglerna vi har idag. Det är inte säkert att det alltid kommer att vara så. Och det är ju utifrån det som man då kan fundera på, finns det någon anledning att se över hur vi har det? Sen är ju det som har skett i USA, där finns ju avskräckande exempel också i hur man har tolkat det lagliga utrymme som finns. Det har ju delstater som har medgivit abort långt bortom, ja, när du liksom precis nästan har full gång ett foster. Och det är ju inte den situationen vi skulle vilja ha här.
Okej. Okay. Det lät som någon annan ville hoppa in.
Ja, som Tove sa här i början så försökte jag ju skriva om det här på en lite mer saklig och sansad nivå, trots att det var många upprörda röster i svang. Och jag skrev ju att det var värt att överväga Liberalernas förslag att grundlagsskydda aborträtten. Ja, det som först var Liberalernas förslag och som flera partier nu har anslutit sig till. Just därför att alltså, det kan komma uppsvallande opinioner på grund av stigande nationalism som säger att det är kvinnans plikt att föda barn och stärka befolkningen. Det kan komma snabba vetenskapliga förändringar som gör att man spekulerar i att det skulle gå att rädda barns liv mycket tidigare än man gör idag. Och jag menar, allt sånt där måste lagen naturligtvis ta hänsyn till, därför att det är ju inte en enkel fråga. Och som Tove säger, vi vill ju heller inte ha en situation där man i princip kan abortera barn fram till födseln. Det vet jag av egen erfarenhet, inte minst. Jag är född 2 månader för tidigt, så att jag hade ju kunnat hamna på den historiska skräphögen i en sån situation. Men det kan finnas ett värde i den tröghet ett grundlagsskydd innebär. Det kan förhindra allt för snabba förändringar på området. Och det var i den meningen jag såg det som en möjlig framkomlig väg. Även om det är så att idag har vi ett kompakt stöd för aborträtten. Och vi är förstås inte USA. Det ska vi heller inte låtsas att vi är.
Nej, men jag tänker också, ett sånt, om det skulle vara bli så att aborträtten skulle ifrågasättas i Sverige, det skulle ju utgöra ett sånt massivt opinionsskift och skift i politiken att ja, då skulle det väl antagligen även en grundlagsändring också. Ja, då är det väl så att 2 riksdagar helt enkelt kommer rösta igenom den förändringen, för det kommer bli så massivt, tänker jag. Liksom.
Ja, alltså det är mycket möjligt. Grundlagsskydd är ju ingenting magiskt, så att säga. Det innebär ju inte att lagen aldrig går att ändra på, utan jag tänker bara att det är en sån här fråga, för att det är en så pass fundamental rättighet, så att det kan vara värt att ha någon form av ytterligare tröghet i processen om det är möjligt, men det är ingen magisk lösning på någonting.
Tove, kan man tänka sig att Kristdemokraterna skulle kunna hota aborträtten?
Alltså, det är ju så här, det svåra här är ju att ha det här liksom tänkandet som innebär att du föreställer situationer som just nu verkar orimliga men kanske inte omöjliga. Det finns ju stora delar i världen där man använder en otroligt utbredd abortering, nämligen av flickfoster. Det finns många länder där man har det, har satt det i system och kallar det för familjeplanering i Kina till exempel. Och inte vet jag, men låt oss ändå tänka att det skulle uppkomma att det på svensk mark förekommer som familjeplanering i en större skala. I ett sånt läge så kommer politikerna att behöva reagera på en sån situation och förklara hur oönskat det är. Och jag är liksom så här, nu tror jag i och för sig att just Kristdemokraterna har ju fler än andra partier fått anledning att verkligen brottas med de etiska frågorna, eftersom de har haft abortmotståndare eller har abortmotståndare i sitt parti. Så att det kanske är så att de kanske är mer, på ett sätt mer pålitliga än andra. Men det är också så att vi har sett i många fall hur partierna kan vända på en femöring när det händer någonting som de känner att de måste leverera ett svar på. Så att jag tycker att det är värt att diskutera. Och som sagt, jag tror att det kan vara svårt. Jag har bara liksom tittat och skrapat lite på ytan på juridiken, och genom att vi nu har en avvägning, vi möter ju det här liksom kvinnans rätt till sin kropp, vi har vägt in medicinska aspekter, vi har tittat på hur länge foster kan överleva, det är liksom flera komponenter i detta som gör att just nu har vi en ordning som de allra flesta känner sig nöjd med, men jag tror ändå att det är just nu när vi inte har ett skarpt läge eller någon väldigt det är nu vi har möjlighet att diskutera frågan i lugn och ro och bara konstatera om vi ska ligga kvar det vi gör eller om det finns anledning att titta på att se till att det inte en snabb kantring av opinionen skulle kunna ändra någonting på ett sätt som vi inte vill ha.
Peter, vill du chippa in någonting här?
Nej, men jag tycker att både Jesper och Tove säger kloka saker. Men vi vet ju av lång och beprövad erfarenhet hur snabbt det kan gå när väggarna slås ut i den svenska åsiktskorridoren. Och att en opinion kan förändras. Alltså nu den föreställningsvärde vi vi har att hotet ska komma från liksom Kristdemokraterna, men det kan komma någon helt, det kan komma någon helt annanstans ifrån, och på ett, att frågan utvecklar sig på ett helt annat sätt än vad man kan förutsäga. Till exempel jag tog här upp att det visar sig att det finns en systematik i aborterna, eller liksom att det missbrukas på något sätt.
Ja, om jag får bara komma in en personlig åsikt här. Jag är ju ofta den åsikten att man ska vara lite försiktig med att göra politik där det inte finns politik, för att en reaktion tenderar ju att skapa en motreaktion som i sin tur skapar ytterligare reaktion, så man kan få igång en pendelrörelse där som inte alltid är helt lyckad. Vi har ju sett en del exempel på det också, så att därför känner jag är lite skeptisk till Liberalernas förslag, även fast jag även kan se poängen med det hela så att säga. Men vi får väl se hur det går med detta. Abortfrågan slog i alla fall ner som en bomb från väster i veckan. Vi får se hur länge den kommer leva vidare i svensk debatt. Tänkte vi ska gå vidare, och då ska vi prata om någonting annat som hände i veckan. Någonting lite trevligare, för att i veckan fick vi ett, för oss i alla fall, välkommet besked från statliga Vattenfall om att företaget drar igång en förstudie för att bygga två nya reaktorer vid Ringhals. Dessa reaktorer skulle då kunna vara igång då om 10 år. Jag påstod så, jag tycker det låter väldigt optimistiskt, men det var i alla fall en idé man hade. Och skulle i så fall vara de första reaktorerna som laddas i Sverige sedan 1985, då ju Forsmark 3 och Oskarshamn 3 driftstartades. Jesper, det här blir väl vi glada över?
Jo, det blev vi glada över, för att som vi har konstaterat på sidan och i podden många gånger tidigare, så ska vi få den mängd planerbar kraft som vi behöver för den omtalade gröna omställningen, ja, då är kärnkraften det enda som i dagsläget kan erbjuda just det. Och därför är det välkommet att det sker lite utveckling på området i Sverige. Men det är ju inte säkert att det blir någonting av det förstås. Man ska inte ropa hej.
Nej, men du skrev i veckan då om att Socialdemokraterna har gått från nej till i alla fall vad som låter som ett mumlande nja ibland. Så här. Är det stora partiet till vänster på väg att svänga här, tror du?
Ja, det låter ju så nu, men de har ju fortfarande inte svängt helt och hållet, och det finns ju fortfarande uppenbart stora interna slitningar. För att jag menar, först så går energiministern ut på en presskonferens och säger att vi måste utreda förutsättningarna för ny kärnkraft och regelverk för små reaktorer och så vidare. Och sen så kommer miljöminister Strandhäll 2 timmar senare och säger att nej, vi öppnar inte upp för ny kärnkraft i dagsläget. Så det är ju ett väldigt svajande ja, och jag menar, som vi har sett nu i NATO-processen, så sossarna kan ju ändra sig väldigt fort, så snart får vi väl en artikel från Strandhäll om hur hon ändrade sig 08:30 i någon svalbunker, eller hur det nu var det gick till för Hultqvist. Så det finns väl hopp i alla fall, men det är lite problematiskt att sossarna är fast i det här njaet, därför att så länge det finns en risk att politiken vänder igen och säger att nej, det här med kärnkraft är dåligt, ja, men då finns det ju ingen som vågar satsa på det, för att det är ju väldigt långa tidsrymder det handlar om, och det krävs ju en förutsägbarhet för att någon ska våga bygga.
Den här politiska viljan och den här förutsägbarheten är ju två förutsättningar. Peter, vad skulle du säga att det mer krävs konkret för förändringar för att vi verkligen kommer kunna räkna hem och att ha planerbar kraft om nästa generation helt enkelt?
Oj, det är nog ganska mycket. Alltså, det här är ju en juridisk fråga, en politisk fråga, en ekonomisk fråga, en teknisk fråga. Så att, jag menar, när det gäller politiken, då är det ju det som liksom Jesper pratar om, förutsägbarheten, att det finns ett förtroende från energibranschen att okej, nu är det kärnkraft politiken vill ha. Jag tror att det kanske är liksom ekonomin som blir det knepigaste. Alltså, det finns ju fortfarande en förhoppning om att så här, kärnkraften ska byggas på marknadsmässiga villkor. Jag är inte så säker på att det går, eller så här, det handlar om hur man utformar energimarknaden. Alltså kärnkraften måste ju få betalt för de nyttor, ja, men just den här kvaliteten som den har i form av att den alltid levererar. Och det får den ju inte idag, och där behövs det ju ganska stora förändringar.
Men det går ju att konstruera sådana marknader givetvis.
Absolut.
Man anstränger sig.
Absolut, men det är komplext.
Vad skulle du säga utifrån vad du vet? Vad är realistiskt att förvänta sig att händer de närmaste åren om ändå saker börjar gå åt rätt håll?
Det realistiska är att det kommer gå ganska långsamt. För det gör det alltid i de här frågorna. Men jag tror ändå att... Så här, mitt stalltips är att Sverige laddar nya reaktorer någon gång under 2030-talet.
Och jag tror faktiskt samma som Peter här. Jag tror att politiken kommer gå i den riktningen, för att det finns liksom ett globalt momentum också där till och med gröna rörelser börjar inse att ja, okej, kanske är kärnkraften det minst onda trots allt. Och då har vi en massa saker som behöver förändras, visst, men jag tror att det kan komma att hända. Jag tror också att de små modulära reaktorerna faktiskt kommer att vara i drift om ungefär 10 år. Det finns mycket som tyder på att tekniken funkar som den ska där man nu testar den runt om i världen. Så.
Och när det gäller de gröna, vi har ju inspirerats mycket av Finland under den här våren, och i vårt östra grannland så är ju Miljöpartiet positiva till kärnkraft, så att jag vill hoppas att även den idéströmningen tar sig över havet.
Det är mycket klokt som kommer från Finland. Tove, hur viktigt är det att båda blocken är med på det här? Är det här någonting bara liksom högerblocket skulle kunna genomföra, eller måste sossarna vara med?
Bra fråga. Det brukar ju sägas att alla svåra, stora, tunga beslut i Sverige måste fattas av Socialdemokraterna för att de ska både gå och genomföra och gå att vidmakthålla. Och nu är ju Socialdemokraterna inte längre ett 40%-parti, utan de har ju tappat det. Men det är klart att ja, det vore bäst därför att du skulle få en helt annan förutsägbarhet. Det är därför du försöker in i det längsta hitta blocköverskridande överenskommelser. Men jag tycker ju att det vi också sett då, apropå nämnda NATO-frågan, så ja, där blev det ändå så att en moderatledd opposition kunde liksom sätta lite fyr i baken på regeringen. Och jag tycker inte heller att det ska inte stå falla. Det är samma inställning som Ulf Kristersson gav uttryck för när det gäller NATO, att vi vill gärna att Socialdemokraterna är med, men vi tänker inte låta det stå och falla på om de är med eller inte. Mm. För det är en för viktig fråga för Sverige, och detta är också en för viktig fråga för Sverige för att det ska stå och falla om det nu finns en majoritet för att genomföra det.
I det här fallet så tror jag att det kan vara mer elpriset än oppositionen som kommer sätta fyr i baken på Socialdemokraterna. Så vi har ju nu liksom vinterpriser mitt i högsommaren. Jag tror att den här kommande hösten och vintern kan bli riktigt politiskt plågsam och ekonomiskt plågsam för elkunderna.
Mm. Det är tur att vi har haft ett val precis.
Och det där kan ju ställa till det också faktiskt. För som vi har sagt i den här diskussionen, så det tar ju tid. Det är ju jäkligt långsiktiga projekt. Jag menar, inget av det som görs idag kommer att ha löst något eller gett oss några fantastiskt mycket billigare priser till nästa mandatperiod. Och säg då att det blir en högerregering, ja då kan sossarna stå i nästa val och säga att ja, inte händer ju något.
Sådana är de. Hörrni, vi får se hur det går med detta. Vi ska gå vidare till vad som verkar bli en årets utrikespolitiska långkörare, nämligen Sverige och Finlands NATO-ansökan och Turkiets motstånd. I veckan var det ju toppmöte i Madrid, och i sista stund slöts ett avtal mellan Sverige, Finland och Turkiet. Peter, vad tycker vi om det avtalet?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, det illustrerar väl Sveriges förhandlingsläge i de här förhandlingarna, vilket är närmast att likna vid en uteliggare som behöver plats på härbärge. Alltså, mm. Vi har inte så där våldsamt mycket att komma med.
Nej, du jämförde tidigare då någon som vill ha ett sommarvikariat på en tidning då, bland många andra. Man har inte så mycket
att sätta emot, nej. Nej. Nej, men och så är det klart att det i någon formell mening är en framgång att vi nu liksom får gå in i formella förhandlingar. Men jag skulle säga att liksom Turkiets förhandlingsposition har ju inte förändrats särskilt mycket, utan de har släppt in oss i rummet där de ska hålla oss gisslan. Så att jag tror det kommer, och vi såg ju direkt liksom hur Turkiet, det handlade ju bara om några timmar så kom liksom de första kraven på utlämningar, och idag, eller om det var igår, så var de helt plötsligt dubbelt så många och sånt där. Så att jag tror att det här kommer bli, oavsett regering, väldigt plågsamt, en liksom ett realpolitiskt uppvaknande. Alltså när vi har varit, den svenska alliansfriheten har ju befriat oss från många svåra realpolitiska avvägningar. Vi har ju egentligen inte haft någon sån där riktigt svår sen, ja men, så här, transiteringarna under andra världskriget eller baltutlämningen liksom.
Kära lyssnare, jag ska bara sticka emellan här, att där hörde ni en så kallad vändbladare, det här med där, släppt in oss i rummet där vi ska hålla som gisslan. Det är det som gör att Peters stilfigurer, som gör att man omedelbart kan känna igen honom. Och jag under de 10 åren har jobbat som hemlig konsult, alltid när någon företagsledare hade skrivit på DN Debatt så sa jag, den där har Vändblad skrivit, för det var en sån elegant stilfigur, helt enkelt. Det är ditt adelsmärke, Peter, men det gör också att det avslöjar dig alltid. Tove, har regeringen gjort rätt här? Och hur ska man göra för att göra rätt i framtiden?
Det är en väldigt bra fråga. Man har, ja, det är så här, ett av skälen till att vi sitter här där vi gör, det är ju att den svenska regeringen och kanske Peter Hultqvist i synnerhet har haft en förbindlig relation med PKK som ställer till det för oss. Mm. Och det är ju Socialdemokratiska partiet först och främst som nu utgör regeringen. Så det är klart att vi hade varit i en bättre position om de hade fört en annan politik som parti. Och sen som regering. Men ja, de trixar sig ju fram så gott det går. Men det är ju precis som Peter säger, att det här är realpolitik när den är som kanske allra värst. Därför att om du står helt fast vid dina principer så kommer du inte att åstadkomma det du vill. Och i det här fallet så vill Sverige mer än något annat bli medlem av NATO, och det känner Turkiet till, och de ser till att försöka få ut så mycket som möjligt ur denna situation.
Ja, en aspekt som jag tycker liksom har missats lite grann i diskussionen här är ju att på sätt och vis är vi ett ännu sämre förhandlingsläge nu än vad vi var för några dagar sedan, därför att det som har hänt nu är att Sverige och Finland liksom separeras. Alltså våra medlemsansökningar ska ju ratificeras var för sig, alltså så att Turkiet kan ju i praktiken välja att släppa in Finland men hålla Sverige utanför. Så att, alltså vi har ju gjort liksom Turkiet till en, gett Turkiet en kanal in i liksom svensk inrikespolitik som vi liksom aldrig har, eller främmande makt en ingång i svensk inrikespolitik på ett sätt som vi kanske aldrig har sett tidigare.
Nej, men jag tänkte det, alltså, hade man visat det här avtalet för någon som kom från 2021, man skulle inte tro sina ögon, alltså vad är det som har hänt med världen att Sverige, för det är ju verkligen ett väldigt enastående avtal liksom, på det sättet. Och jag lägger ingen värdering i det, men det är bara liksom väldigt ovanligt, så att säga. Får jag bara fråga dig en sak, Tove, som jag också ställde till där vi poddade speciellt om det här tidigare veckan. Kan man inte i viss mån förstå de här, alltså, den här förbindligheterna med kurdernas sak och sådär? Alltså kurderna har ju, det finns ju ett visst historiskt skuld till den kurdiska saken från svensk sida. Kurderna är en stor och framgångsrik minoritet i Sverige, eller diaspora i Sverige. Och liksom att man liksom, så att säga, solidariserar sig med ett minoritetsfolk utan, som inte har ett eget land. Inte det ändå någonting liksom som man skulle kunna förstå, om du förstår vad jag menar?
Mm-hmm, jo.
Apropå hur liksom fel regeringen har gjort.
Ja,
så att säga.
Jag förstår vad du menar, och jag förstår också det. Och sen behöver man ju alltid, och det är väl det som är det svåra, att just det där när vi pratade om abortfrågan, just att kunna se runt hörnet och att tänka sig in i situationer som kan uppstå senare. Det är ingen som hade trott att Sverige skulle vara på tröskeln till NATO nu. Jag vet när jag intervjuade Estlands tidigare premiärminister för några år sedan, och hon sa att om 25 år tror jag att Sverige är medlem av NATO, men det var också det perspektivet hon hade. Och jag hade ingen annan avvikande mening. Jag tänkte att jag vill att Sverige ska gå med, men jag trodde att det låg mycket längre fram. Så att det är väl det att när man då... och det är klart att enskilda partier har solidariserat sig med olika rörelser runt om i världen. Både, alltså de flesta partier har ju internationella kommittéer som jobbar och försöker supporta sådana rörelser som de... Ja, av olika skäl vill ge kraft. Så att, nej, det är inte konstigt att det finns en förklaring till varför det har blivit så. Och det är väl ett sånt här läge när man, ja, det är lätt att vara efterklok, men det är också lätt att ha förståelse för att man inte var klok i förväg. Ingen hade egentligen kunnat förutse att vi kunde vara just i det här läget som vi befinner oss just nu.
Och återigen för att konstatera att vi får se hur det går. Vi ska gå vidare. På söndag börjar ju Almedalsveckan, som Peter nämnde tidigare. En ny förkortad vecka, den första sedan 2019. Vilka av herrskapet ska dit?
Ja, lite grann.
Tove, kommer man få se dig någonstans? I något
Absolut. Evenemang? Kan jag få göra lite reklam?
Ja, det är meningen.
Ja, bra. Det var en fin boll du la upp där. Jo, men jag kommer att vara på plats, och måndag till onsdag så kommer jag att bjuda på ett modifierat 11-kaffe. Nu har vi tagit sedan dit vi kommer, så på Gotland fikar man klockan 10 istället. Och det heter, Peter?
Kluckotej.
Kluckotej, jag måste...
nu skojar du. Det där är ju som liksom... Killinggänget pratar gotländska och hittar på någonting.
Kluckutej. Ja, det heter faktiskt så.
Ja, okay. Så vi ska ha kluckutej, och det ska vi ha på uteplatsen bredvid det här fantastiska kaféet, ett rum för resande på Sankt Hansgatan. Det heter Rådstugeplan. Så klockan 10-10.30, måndag till onsdag. Och på måndag så kommer min gäst den 4 juli att vara USAs ambassadör. Och på tisdag kommer vår krönikör Lena Andersson, och på onsdag vår kolumnist Magnus Ranstorp. Så det är ni jättevälkomna till.
Vilken lineup, den låter fantastiskt. Jag kommer tyvärr inte kunna närvara, men ni hör ju att ni bör vara där. Jesper, det är nästan så att du bör flyga ner från Höga Nord, tycker jag.
Nej, nu, jag har rest alldeles för mycket det här året. Jag måste odla min klimatångest och stanna hemma en stund.
Det låter klokt. Vi får se hur det blir med Almedalsveckan. Då går vi vidare till det här jätteroliga, mitt favoritmoment faktiskt, som heter Svar direkt. Och jag tar upp några aktuella frågor från veckan som har gått, och jag ber ledarredaktionen på stubben helt enkelt fatta beslut om vad man tycker, om det här är bra eller dåligt. Och då är det första, det var ett förslag som kom idag faktiskt. Kristdemokraterna föreslår kemisk kastrering ska kunna vara ett krav för att sexualbrottslingar ska få villkorlig frigivning. Vad tycker vi om detta? Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt.
Fel.
Fel.
Tove, svar direkt var det?
Ja, jag vet inte faktiskt.
Okej, Peter, du som var så blicksnabb där, vad gäller?
Nej, men jag tycker bara att, vad ska jag säga, att statliga ingrepp i, vad ska jag säga, den mänskliga fysiken, jag tycker det är enormt tveksam till i alla fall, och även när det gäller kriminella.
Jesper, du landar också i fel.
Det är tveksamt, dels av det skäl som Peter anger. Man ska vara ytterst försiktig med att ge staten sådana befogenheter. Tänk om någon blir oskyldigt dömd exempelvis. Men det är också tveksamt av den anledningen att det är inte alls säkert att det får önskad effekt. För det kan fortfarande vara en person som söker liksom makt och med våld vill hävda sin makt över andra och väljer att göra det oavsett hen är kemiskt kastrerad eller ej.
Men är det inte så att det finns, det så här, för man kan ju fundera på också, finns det någon grad av, det är väl viktigt som Jesper säger, att det beror på vad som är grundproblemet i fallet, men visst finns det också möjlighet att frivilligt underkasta sig den sortens behandling idag?
Ja, det förekommer inom rättspsykiatrin exempelvis. Dock på, vad jag förstått, så är det begränsat antal patienter, det lönar sig inte på alla. Men alltså både Jesper och Peter mot kemisk kastrering, så jag antar att det är den mekaniska vägen ni förespråkar. Tove, är du övertygad av dessa argument?
Nej, jag tror att jag ska söka mig till djupare expertis faktiskt innan jag bestämmer mig. Ursäkta, okay. Herrarna, ursäkta.
Jag kan säga att när jag googlar på det här så upptäckte jag exakt samma förslag lades för 20 år sedan ungefär vid den här tiden av Kristdemokraterna. Den gången var det Alf Svensson.
Ja, men, var det så? För jag kände att det ringde en bekant klocka. Så den här diskussionen har vi haft förut och den här upprördheten över det här förslaget.
Allting går i cirklar, Peter. Det är som svensk politik. Hörrni, den 1 juli är det idag. Många nya lagar träder i kraft. En gäller att vi får ett nytt brott i brottsbalken som heter hedersförtryck, och brottet innebär då en särskilt strängare straffskala införs för den som med hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person. Vad tycker vi om detta? Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt.
Jag är tveksam.
Fel.
Fel. Peter?
Ska jag börja? Nej, nu får Tove börja.
Ja, men vad sa du?
Jag sa rätt.
Ja, okej. Okay. Men då får
jag är tveksam till all sån här särlagstiftning kring brottsliga handlingar. Hatbrott och allt vad det nu månde vara. Jag tycker att om en handling är fel så ska den straffas därefter, oavsett i vilken kontext den begås. Om det nu är så att den här hedersvåldsklassificeringen skulle göra det lättare att få folk fällda, så kan det väl vara motiverat på något vis. Men jag är generellt väldigt tveksam till den här typen av särlagstiftning.
Okej, okay. Men du tänker så här att brott som du ändå tycker är brott, det är bra om folk blir fällda för det, för jag antar att du inte vill se fler. Man ska inte hitta på brott bara för att slänga folk i fängelse.
Nej, precis. Men om det på något vis skulle innebära att det här hedersförtrycket, det som faktiskt innebär en inskränkning av folks friheter, om det innebär att det kriminaliseras så att det blir lättare att få folk fällda, så kan det vara en positiv grej. Men nej, jag vill såklart inte hitta på brott bara för att slänga folk i fängelse. Det vill jag inte.
Tove, hur tänker du?
Nej, jag är inne på samma tankegångar som Jesper. Det vill säga att det finns, dels så tror jag att det finns ju en del i det här som är önsketänkande. Att man vill visa hårda tag mot ett fenomen som man inte egentligen vet hur man ska kunna komma åt. Om vi tar siffrorna från Astrid Schlitter på allvar, så är det upp till 250 000 barn och unga som lever i hedersförtryck i Sverige idag. Och om man till exempel då tar det här förslaget att man skulle börja omhänderta fler barn och unga, så ser du snabbt att du kommer inte kunna hitta hemåt alla, även om du följde den principen. Och nu har ju vi fått en skärpt lagstiftning i olika steg. En del har varit bra, det vill säga att till exempel barnäktenskap har vi sagt att nej, det är inte okej, och det spelar ingen roll på vilket grund du ingick det. Vi kör inte med barnäktenskap i det här landet. Och det tycker jag, sånt är rätt. Men sen när det kommer då till att om man kastar sin dotter från balkongen, så spelar det liksom egentligen ingen roll av vilket skäl man gör det, utan det är någonting som bör straffas hårt oavsett. Och sen finns väl förhoppningen att du ska kunna komma åt den här vardagsförtrycket. Det tror jag inte man gör genom den här lagen.
Och Peter, slutligen.
Oerhört väl argumenterat av mina kollegor. Så jag ändrar mig.
Jaså, okej. Okay, ja. Men det kan man göra. Hörrni, vi ska gå vidare. Och vi ska runda av med... Vi hinner väl med lite frågesport, tycker ni inte det?
Oh, ja.
Jo.
Och då ska vi givetvis pröva era kunskaper om Almedalen och Almedalsveckan. Och jag funderar egentligen på här, Peter är ju lite dopad som infödd gotlänning. Så jag tänkte först att du skulle få börja med -1, men det är också ganska grov diskriminering. Så
ja, faktum är att jag är en riktig Almedalsamatör. Jag har varit väldigt lite på Almedalsveckan. Vi gotlänningar, vi cashar in istället. Vi flyttar ut på landet och cashar in.
Ja, du, jag har sett att så kontraktet var det hyrde ut huset till Timbro för 2013 eller vad det var. men det var småpengar jämfört med vad det omsätter idag. Hörrni, första frågan. Talen står förstås i centrum i Almedalen. I år kommer alla partiledare att hålla tal. Men tidigare var det långt ifrån självklart att det var just partiledaren som höll tal eller att partiet ens var representerat. Vem var den senaste icke-partiledaren som höll tal och när var det?
Ja, Peter.
Mm. Ja, berätta.
Jag tror att det var 2019. Magdalena Andersson tog Stefan Löfvens plats.
Snyggt, helt rätt. Då får du ett poäng där. Numera är som sagt alla partier med. Men vilket år var det sista hittills som ett av riksdagspartierna saknades? Och vilket var det?
Oj, oj, oj.
Jag kan säga att... ja, det är ett parti som... Nej, jag ska inte säga mer än så.
Jo, gör det.
Nej.
Vi behöver en ledtråd.
Okej, jag kan säga att året var 2002.
Det är riksdagsparti 2002.
Och då var det valår.
Jag vet inte om det här var förklaringen, men det gick inte så bra för det här partiet sen.
Nej, men jag vet ju, alltså, vi hade ju en diskussion då om Bo Lundgren som gick under namnet Greta Garbo därför att han åkte till Almedalen, men han var där, men han höll inte tal, va? Var inte så?
Ja, helt rätt. Moderaterna hade inte mer representant bland talarna helt enkelt i året. Ett poäng, Tove.
Just så var det.
Mingel är någonting som många förknippar med Almedalen och då tänker man ofta på rosévin. Tänker man på rosévin tänker man på PR-byrån Prime som genomförde under många år ett uppskattat mingel. På vilken adress låg deras berömda roséträdgård? Och då räcker det med gatan.
Peter.
Ja.
Strandgatan.
Precis. Kan du numret också?
Nej, men jag vet vem som äger huset. Det är samma man som äger nattklubben Munkkällaren på Stora Torget. Han heter, just det, kallas för Länta.
Strandgatan 27B. Två poäng till Peter. Jesper, är du med där uppe i norr?
Jag är helt bortkollrad.
Hörrni, rosé var ämnet. Då frågar jag helt enkelt, använder man blåa eller vita druvor när man gör rosévin?
Tove?
Ja?
Blåa.
Ja, fast det här var en slamkrypare, Tove. Man kan faktiskt använda vita, även fast det inte är tillåtet inom EU. Så svaret är båda.
Varför skulle jag föreslå någonting som inte är tillåtet inom EU?
Du slipper faktiskt minuspoäng där, för det var en slamkrypare. Så du har fortfarande stått kvar på ett poäng. Ja, vi ska gå tillbaka till historien. Enligt Gutasagan blev Gotland en del av Sveariket i början på medeltiden. Sen var ön ofta självständig och sen tillhörde den Danmark. Men vilket år blev Gotland slutgiltigt svensk?
Peter.
Japp.
Det var väl 1648, va?
Aj. Det är Västfaliska freden du tänker på, men det var ju freden i Brömsebro tre år tidigare.
Förlåt, så var det.
1-1. Då kommer allting avgöras på sista frågan. Och då ska vi in på, naturligtvis, det klassiska DJ-battlet, en legendarisk tilldragelse i Almedalen, då högern och vänstern möts. Jag vet inte fan vad de exakt möts i, men det spelas i alla fall musik. I matchen 2011 mönstrade högern ett starkt lag i form av Anna Kinberg Batra och Sofia Arkelsten. Vänstern svarade med Karin Jämtin och ja, vem?
Karin Jämtin.
Och nu kan ni få en ledtråd här. Motståndarsidan psykade vänstern genom att spela Tommy tycker om mig.
Va? Ja, alltså jag är ju körd ändå. Så bara, nej, men det kan inte vara... 2011 sa du?
Ja.
Ja.
Tommy tycker... Ja, alltså jag tänker, ja, Jesper då, nu straffar jag ut mig, men då tänker jag Annika Strandhäll för Tommy och Annika.
Peter.
Ja.
Kan det ha varit Tommy Weidelich?
Ja, där avgör vi, så snyggt!
Smatchningsmannen.
Ja, chockerade uppgifter.
Ja, honom tänkte på för ett tag sedan och säga, vad tog han vägen? Vet ni det?
Ja.
Det var ju sista spiken i hans karriär.
Men vet ni vad han tog vägen? Han är mäklare i Spanien.
Oj.
Mm. Fantastisk kuriosa, Peter. Men, tillsammans med det här deltagande DJ-bettet så vi bara får en helt annan bild av den mannen på många sätt här. Alltså. Snyggt, Peter. Du tog hem det här. Visserligen spelade du på hemmaplan, men det ändå var en elegant seger.
Tack.
Gratulerar.
Ja, då ska vi bara runda av med den här sista lilla roliga rundfrågan då jag som vanligt ställer en helt spontan fråga på ett politiskt ämne och ni svarar lika spontant. Idag är det 22 år sedan Öresundsbron invigdes och då tänker jag givetvis på just brobyggande. Ni ska få välja en bro att bygga till någon eller något. Det kan vara en grupp, en parti, en person, en politiker. Ja, vad som helst. Huvudsaken är att det är någonting ni vill nå och att ni behöver bygga en bro dit. Och då tänker jag att... Ja, har vi någon frivillig som vill börja?
Ja, bygga en bro. Jag kan börja.
Ja, låt höra Jesper.
För det är en plats jag ofta har velat besöka för att bättre förstå det svenska politiska samtalet under det senaste året. Så jag skulle vilja bygga en bro till den breda mitten.
Ja, mycket klokt.
För det, jag tänker mig det som någon slags psykedelisk fantasivärld där som liksom Martin Ådahl råder över, någon slags Alice i Underlandet fast...
Xanadu, ja. Det är något riktigt trippat alltså.
Ja, precis.
Vi pratade ju om landet oss i förra veckan, så det kanske är något sånt som vi är ute efter. Frågan är den breda mitten tillräckligt stor för att man ska få plats vid ett brofäste någonstans där, tror ni?
Det är ju osäkert, men jag vill i alla fall försöka.
Ja, vi uppskattar din ambition Jesper. Vi får se ifall du hittar vägen dit. Mm. Du får bara hoppa ner i kaninhålet och följa den vita kaninen.
Ja.
Ja, nästa person.
Jag kan ta den.
Jag
är ju lite mer dystert lagd. Så jag tänkte att jag skulle bygga en bro åt Donald Trump som han kan hoppa ifrån.
Väldigt mörkt, Peter.
Jag tycker det är så de här 6 januari förhören nu så alltså det är otroligt deprimerande att följa både liksom ja, man upphör ju aldrig att liksom häpnas över liksom Donald Trumps förmågor och alltså, hur det republikanska partiet följer med honom i djupet. Det är väldigt, väldigt dystert att se.
Mm, det är det. Det borde väl nästan någon skriva om.
Det tycker jag. Kanske på måndag.
Vi får se ifall någon hinner göra det. Nej, det är naturligtvis jättesorgligt. Och visst ni förresten att fortfarande är det, alltså då, det är en klar majoritet av de republikanska väljarna som fortfarande anser att valet 2020 blev stulet. Och den andelen, om det är 70% så här, har ju inte minskat någonting på de här 2 åren. Alltså det är otroligt sorgligt.
Nej, förstående.
Men ja, tillbaka till brobyggandet. Vi får se ifall Trump luras ut på den här bron. Tove, vad säger du?
Ja, men jag är ju alldeles för förtjust i bokstavliga broar för att ägna mig åt de billiga. Jag satt och kollade innan vem det är som har byggt världens längsta bro. Och det är givetvis kineserna. Yaoshu-bron som är 41,6 kilometer lång. Och det tänkte jag, det skulle vi kunna bredda. Så det skulle vara en lång bro. Jag vet inte, Öland-Gotland kanske är en sträcka som man skulle kunna prova på. Då skulle vi ha en förbindelse via Öland till fastlandet.
Vad ska vi på Öland göra? Det är ju bara som en sämre version av Gotland.
Ja, vill inte ni till, det är väl till Nynäs ni vill, är det inte så?
Precis.
Det är väl bara där vi alltid möts.
Väg 73 kan då fortsätta. Ja, den kan ju fortsätta rakt över Landsort där jag sitter här. På bropelarna får vi väl ha i min trädgård helt enkelt.
Men det är, det är något fantastiskt med broar. Jag tycker alltid när jag åker över sådana här byggen att jag bara häpnar. Och inte minst de här, om man tänker sig man åker i länder och ser den här riktigt gamla brobyggen som har stått pall i evigheter. Det är, ja, det är något.
Ja, vi får se om era broar kommer hålla så länge. Hörrni, dags att runda av. Säga kanske lite trevlig semester till varandra. Några av oss går på semester, andra fortsätter jobba. Men stort tack för att ni ville komma till mig idag och prata veckans händelser.
Tack.
Tack
själv.
Tack ska du ha.
Och tack till er som har lyssnat också. För ni vet ju nu under sommaren, i 4 veckor framåt, så kommer det bli lite mer sparsamt med poddar så att ni ska hinna bada och utforska sommarsverige. Så 2 poddar per vecka kommer vi göra. En sån där panelpodd och en vanlig podd. Och den 1 augusti är vi igång igen med full fart inför valet. Men stort tack för att ni lyssnade idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. En del arga ölänningar kanske vill höra av sig och förklara för Peter varför det är så bra. Eller om ni har idéer och förslag på andra saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, det är, han har också suttit i panelen. Han heter Jesper Sandström. Och jag heter Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.